Jag ska läsa dagens text, en text vi har hört några gånger nu, och det är då Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 11-32. Liknelsen om den förlorade sonen. Han sade, en man hade två söner. Den yngste sade till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av i väg hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare. Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp ditt arv, din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.
Idag är vi i den fjärde predikan av sex stycken. Ni har hört det förut. Och idag ska vi tala allvar, vänner. Du kommer att ställas inför ett val om hur du ska förhålla dig till det som sägs. Gäller det någon annan eller gäller det dig? Vi är i liknelsen som handlar oftast, eller som kallas oftast som liknelsen om den förlorade sonen. Och de flesta som läser den, precis som Helene var inne på här tidigare, koncentrerar sig helt och hållet på den yngre sonen. Hur han är förlorad och hur fadern behandlar honom. Och här finns ju jättemycket att hämta. Det är otroligt innehållsrikt och vackert. Men om man tittar på texten så ser man att berättelsen inte slutar där med att den förlorade sonen kommer hem och festen börjar. När vi kommer till vers 24, där det står just och festen började, så är nästan halva berättelsen kvar. Det är en berättelse om två söner. Båda är främlingar för fadern. Båda attackerar familjens gemenskap. Båda ogiltigförklarar fadern på sitt eget sätt. Jesus vill att vi ska se båda sönerna och ställa dem mot varandra. Kontrastera dem. Alltså se skillnaderna. Och kom ihåg varför Jesus berättade den här liknelsen överhuvudtaget. Det står i kapitlets första och andra vers. Han berättar liknelsen som ett svar på fariseerna och på de skriftlärda. Att de förargade sig över att Jesus umgicks och han undervisade syndarna och tullindrivarna. De förhatliga människorna. De såg att syndarna samlades runt Jesus och de mumlade och de viskade. Och de tisslade och de tasslade. Så kan han väl inte göra. Så har vi aldrig gjort förut. Vad håller han på med? Han omstörtar tingens ordning. Får han hålla på så där? Då berättar Jesus en liknelse. Bland annat den här liknelsen. Som handlar om en far som hade två söner som båda visar sig vara främlingar för honom. Två förlorade söner. Att den yngre sonen är förlorad är lätt att se alltså. Jättelätt. Vi ser honom skämma ut sin far och vi ser honom ruinera familjen. Han tar sig till ett främmande land långt borta där han ligger med prostituerade. Och vi nickar instämmande. Ja, så är det verkligen. Han är minsann förlorad. Och så kommer vi till Jesu första stora poäng i den här liknelsen. Att fadern tar emot honom ändå. Trots allt detta onda han har gjort sig skyldig till. Fadern accepterar inte att han ska arbeta sig tillbaka in i familjen. Att han ska betala tillbaka allt han har gjort sig skyldig till. Nej, han rusar mot den här förlorade sonen och kastar sig om hans hals och ställer till med fest. En otroligt stark och talande bild på faderns kärlek, om hur Gud förlåter synder. Det spelar ingen roll hur djupt du har sjunkit. Det spelar ingen roll vad du har gjort dig skyldig till, vad du har ställt till med. Varje dag så går fadern ut ur huset och spejar bort i horisonten. Det är en bild på Gud, vänner. Han tittar bort i horisonten och han hoppas. Kanske idag. Kanske kommer han hem idag. Och när du kommer så använder han alla sina resurser. Han verkställer allt han har för att ta dig in i sin familj. Han ställer till med fest. Det är vackert. Men det är inte allt. Som Jesus berättar i den här liknelsen. Han har en viktig poäng kvar. Som handlar om att också den äldre sonen är förlorad. Trots sin höga moral. Trots allt han har gjort rätt. Och det är vad vi ska prata om idag. I den äldre sonen så får vi för det första en ny förståelse av vad det innebär att vara förlorad. Och för det andra ska vi titta på vad Jesus ger det här förlorade tillståndet för karaktärsdrag. Och för det tredje ska vi se hur vi kan bryta det här andliga tillståndet. För det är ett andligt tillstånd. Så för det första, en ny förståelse av att vara förlorad. När den yngre sonen kommer hem och fadern får tillbaka honom så är det en av de största dagarna i faderns liv. Han ställer till med fest. Han slaktar gödkalven. Det är de största och viktigaste fester han någonsin har ordnat. En fest man skulle tala om under lång tid framöver. Många var inblandade i den här festen. Fadern hade fått tillbaka en son som var död för honom, som var förlorad. Det är inte svårt att förstå glädjen. Det är en av de största dagarna som fadern någonsin har upplevt. Alla förstår detta. Även den äldre sonen förstår detta. Men han vägrar att delta i festligheterna. Han vägrar att överhuvudtaget gå in i huset och befatta sig med de andra. När den äldre brodern vägrar göra det här så är det en medveten skymf mot fadern. Det är hans sätt att säga, nu tänker jag inte vara en del av den här familjen längre. Jag ogiltigt förklarar dig som min far och jag ogiltigt förklarar dig som familjens överhuvud. Så fadern tvingas gå ut till den här äldre sonen. Precis som han har gått ut till den yngre sonen. Och han försöker att tala honom till rätta. Och ta in honom i familjen igen. Precis som han har gått ut och tagit in den yngre sonen i familjen. Och Jesu poäng är just detta. Att också den äldre sonen är förlorad. Fadern i liknelsen är alltså en bild på Gud själv. Och festen är en himmelsk fest som firar att den förlorade sonen har kommit hem. Och i slutet av liknelsen så är det alltså den yngre sonen, den uppenbart omoraliska, den uppenbart förlorade. Det är han som är tillbaka i familjen. Det är han som är festens centrum. Men den äldre sonen, den moraliska, den goda sonen, han vägrar i sin bitterhet att vara med. Han väljer att stå utanför och när liknelsen är slut så hänger frågan i luften. Hur gick det? Gick han till sist in till festen? Eller vad hände? Troligtvis inte. Av allt att döma så är det vid liknelsens slut den goda sonen som är förlorad. Och fariseerna och de skriftlärda, de förstod vad Jesus sa. De ställs inför en total omkastning av allt de trodde på. Hela deras religiösa system har skakats i grunden och man kan nästan höra dem dra efter andan när liknelsen är slut. Alltså lägg märke till här vad som är själva orsaken till att den äldre sonen väljer att stanna utanför. Han säger så här i vers 29. Här har jag i alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ett enda av dina bud. Folkbibeln översätter att den äldre sonen har slavat. Och det är en bra översättning. Han har slavat. Dessutom står det här ordet i presens indikativ. Jag slavar. I många år slavar jag för dig. Och har aldrig brutit dina bud. Och vi ska återkomma till den här versen. Men just nu så vill jag att du ska se att det inte är trots att han har varit god och aldrig brutit faderns bud som han går förlorad. Utan på grund av att han har varit god och aldrig brutit faderns bud som han går förlorad. Det är den äldre sonens förmåga att hålla alla bud som blir hans väg till fördömelse. Det är viktigt. Det är viktigt att se. Evangeliet som Jesus presenterar är inte religion och det är inte icke-religion, det är någonting helt annat. Det går inte att nå frälsningen genom att leva med hög moral och det går inte att nå frälsningen genom att leva med låg moral. Alltså evangeliet rättar sig inte in på skalan, på den här religionsfenomenologiska skalan. Det finns inte där på den kartan. Därför att Enligt evangeliet så är det inte människan som arbetar sig till sin frälsning som det är i alla andra religioner, livsåskådningar, utan Gud som i sin nåd blir människa och ger henne frälsningen gratis. Gratis, vänner. Det kan låta förvånande och det kan låta förvirrande. För en kristen är det inga nyheter. Så här har det varit sedan begynnelsen, 2000 år sedan. Föreställ dig istället hur förvirrade och förvånade fariseerna och de skriftlärda var. Menar han att våra goda gärningar inte spelar någon roll för vår frälsningsskull? Att vi som har ansträngt oss hela livet i slutändan är de som står utanför. Menar han det? Och Jesus säger, ja, det menar jag. Det menar jag. Det finns två sätt att vara förlorad. Två sätt att vara sin egen herre och frälsare. Det ena sättet är att bryta mot alla regler och göra som man själv vill. Jag bestämmer själv vilken väg jag ska gå. Det är en väg som leder till sönderfall och tomhet, vilket illustreras väldigt övertygande i den yngre sonens misär innan han vänder hem. Och det andra sättet är att hålla alla regler och därigenom sätta Gud i skuld till mig. Förstår du? Jag är som en skattebetalare. Jag har minsann rättigheter här. I hela mitt liv så har jag betalt skatt genom att hålla alla bud. Och nu har jag minsann rätt till en fet pension. Var är den? Ge mig det som är mitt. Det hör liksom till spelets regler. Jag har gjort mitt och nu, Gud, är det din tur att leverera. Men på det här sättet så är jag fortfarande min egen herre och min egen frälsare. Jag frälser mig själv genom att betala skatt i form av goda gärningar. Eller vad det nu kan vara. Och Jesus, han blir någon sorts storebror som vid livets slut klappar i på huvudet och säger, bra jobbat, här är pensionen. Här har du bästa plats, liksom första parkett i jag vet inte vad, frälsningens sal. Han blir min belönare, men han blir inte min frälsare. Det är jag själv som är min frälsare, vilket i slutändan alltså är en väg till fördömelse. Man kan alltså vara förlorad trots att man verkar ha gjort allt rätt. Det är en allvarlig fråga. Det är en allvarlig fråga. Somliga, kanske inte så många tror jag, men somliga som kallar sig kristna är rakt igenom äldre broder kristna som går till kyrkan och lyder alla bud, gör allting rätt, men som gör det utifrån ett regelverk. Alltså, om jag håller reglerna så är Gud skyldig att ge mig det jag vill ha. Det är en grupp som inte har förstått någonting av vad evangeliet handlar om. Men betydligt fler, kanske alla kristna, har drag av äldre broder religion. Alltså, även om man har förstått evangeliet med sin hjärna, även om man har vet i huvudet att frälsningen är en gåva från Gud, så i hjärtat halkar man ändå tillbaka till den här självfrälsningens standardläge. Så i den här liknelsen så ger Jesus ett antal karaktärsdrag i en äldre broderattityd. Och jag vill utifrån texten ge fem exempel. Fem stycken, häng med här. Jag ska inte vara så långrandig. För det första är ilska. Vers 28. Då blev han arg och ville inte gå in. Och fadern kom ut och försökte och ville tala honom till rätta. Han blev arg. Alltså, äldre broder religiositeten säger att om jag inte eller förlåt, om jag lever upp till standarden, om jag håller alla Guds bud, så är Gud skyldig att ge mig ett bra liv. Och när motgångarna kommer, och det gör de, det vet vi alla. Om du inte vet det, så är du en ung och naiv människa. Välkommen in till livet. När motgångarna kommer så blir jag antingen arg för att Gud inte ger mig det som är min rätt. Eller också så blir jag förkrossad över att jag själv inte har lyckats leva upp till det religiösa idealet. Antingen klandrar jag Gud för att han är orättvis, eller också klandrar jag mig själv för att jag inte klarar leva upp till det. Antingen knyter jag handen mot himlen i vrede och ropar: hur kan du göra så här mot mig? Jag som har offrat så mycket för dig. Hur kan du? Eller också faller jag ihop till en blöt fläck och säger: jag har förtjänat det här. Det här är Guds straff mot mig. Det är problematiskt på så många sätt att jag knappt vet var jag ska börja någonstans. Det utgår från en föreställning att om jag gör allt rätt, om jag lever livet bra, så ska jag slippa lidande. Och vidare så utgår det från föreställningen att lidandet bara är någonting ont som skadar och bryter ner mig. Båda de här premisserna är fullständigt galna. Fullständigt fel. Titta på Jesus till exempel. Han gjorde allt rätt. Han var den perfekta människan. Här har vi det yttersta, perfekta livet. Och om honom så står det att han var en smärtornas man. Och Jesus säger själv om Johannes döparen att ingen större har fötts av kvinnor. Ingen människa är större än han. Johannes döparen, vänner, han levde i öknen, iklädd kamelhår, ätandes gräshoppor. Han fängslades och avrättades genom halshuggning. Det är inget bekvämt liv. Det finns ingenting som säger att ett bra, vällevt liv är befriat från lidande. Bara glöm det. Glöm det. Det andra har vi redan varit inne på här. Jag kallar det för en glädjelös och mekanisk lydnad. Vi ser det i vers 29. Han säger alltså: här har jag i alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt dina bud. Äldre broder attityd lyder Gud som ett medel för att uppnå ett högre, större mål. Att liksom uppnå vad jag egentligen vill ha. Gud blir slagträet, han blir verktyget som jag använder för att uppnå vad jag egentligen vill ha. Vad jag älskar mest. I den här attityden så finns det ingen glädje i att leva för Gud. Livet är istället präglat av en glädjelös, mekanisk lydnad. Inte alls olik slaveri. Vilket ju är precis vad den äldre brodern säger i liknelsen. Det tredje kallar jag för överlägsenhet mot yngre brodertyper. Vers 30. Den äldre brodern säger: men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Här har vi en vers som dryper av bitterhet. Han räknar upp alla de synder som den yngre sonen har gjort sig skyldig till. Och hur fadern enligt honom reagerar orättvist och felaktigt. Och titta, alltså se på hur han inte ens vill kännas vid sitt eget släktförhållande till sin bror. Brodern är död för honom. Det är inte min bror, det är han där. Din son. Äldre broder religiositet har ett föraktfullt och överlägset sätt. Ett överlägset förhållande till de som inte har lyckats lika bra. till dem som inte har samma rena lära som dem kanske. Som inte är lika andliga som dem. De som inte är med i det sociala arbetet. Eller de som inte ger bort lika mycket pengar till församlingen som jag gör. Äldre broder, religiösa, vill gärna att församlingen ska växa. För att det är alltid roligt att tillhöra en framgångsrik och lyckad församling. Men det måste ske på rätt sätt det här. Alltså, kom inte och ställ till med någon röra, säger den äldre brodern. Det här med att hålla avstånd till varandra och vara överlägsna inför varandra. Är någonting som angår oss alla. Det är lätt att hamna i en äldre broderattityd gentemot yngre bröder. Men det är kanske ännu lättare att hamna i en äldre broderattityd gentemot andra äldre bröder. Man ser ner på dem som är intoleranta och inskränkta. Viftar bort dem. Överlägset. Alltså det kan låta här som att jag beskriver den äldre brodern som en karikatyr som ingen här inne vill känna sig träffad av. Men jag beskriver någonting som vi alla är skyldiga till. Ingen kommer undan här. För det fjärde, en avsaknad av visshet om faderns kärlek. Det påminner om det första som vi berörde som handlar om ilska. Antingen blir jag arg och förkrossad eller förkrossad om jag inte har nått hela vägen upp. I liknelsen ser vi det här i vers 29, men nu kallar jag det för avsaknad av visshet om faderns kärlek. Den äldre brodern säger, mig har du aldrig gett ens en skilling att festa på med mina vänner. Hela tiden har han varit hemma. Hela tiden har den äldre brodern haft tillgång till hela faderns egendom. Hela tiden. Men han har aldrig levt i den. Han har aldrig glatts åt den. Därför att i hans religiositet, i hans system, så finns det inte plats för någon glädje eller någon intimitet. Alltså så länge du försöker att förtjäna frälsningen genom att göra massa grejer så kan du aldrig vara säker på att du har gjort tillräckligt. Och ord och löften om att Gud älskar dig, om att du är hans barn, det blir bara konstiga saker som inte betyder någonting för dig. För det får inte plats i systemet. Du är ju en skattebetalare. Vad spelar det för roll om Skatteverket tycker om dig eller inte? Det är helt irrelevant. Antingen har du gjort rätt för dig och då har du rätt att få någonting tillbaka. Eller också har du inte gjort rätt för dig och då har du inga rättigheter. Kärlek. Intimitet. Vad pratar du om? Allt är bara en evig förhandling med plus eller minus på kontot. Avsaknad av visshet om faderns kärlek. Det var det fjärde karaktärsdraget. För det femte och sista. Det är egentligen en sammanfattning av de andra. Jag kallar det för en oförsonlig och dömande attityd. Den äldre brodern vill inte att fadern ska förlåta den yngre. Låt honom kräla i stoftet efter allt vad han har gjort. Här finns någonting viktigt att se också. Därför att under den här attityden så gömmer det sig en föreställning om att jag skulle minsann aldrig kunna göra så där. Det där är under min nivå. Här har vi anledningen till varför jag inte kan förlåta andra. För att jag är för mer än den andra. Jag är över hans nivå. Här har vi också grunden till varför man talar illa om varandra. Man talar bara illa om någon om man ser sig själv som för mer än den andra. Om jag är medveten om att jag hade kunnat gjort precis samma sak så talar jag inte illa om den personen, för att jag vet själv hur känsligt det är, hur svårt det är. Men om jag är övertygad om att jag själv skulle aldrig ha gjort så där, då släpper man tungan fri. Det finns människor här inne som har lätt för att tala illa om andra. Och till dig vill jag säga, kom ner ifrån de höga hästarna. Gör det nu, för du är inte bättre än någon annan. Kanske har du områden där du tänker att du är fläckfri. Men vänner, Jesus pratar om att du ska ta bort bjälken i ditt eget öga innan du börjar oroa dig för flisan i din broders. Se på honom med broderlig medkänsla istället. Ni är på samma nivå inför Gud, där ni båda arma syndare i behov av nåd. Så, tiden går. Och nu har vi pratat om alla dessa negativa saker. Vi har sett att det finns två sätt att vara förlorad, och vi har sett en hel rad karaktärsdrag hos den äldre brodern. Nu är frågan hur vi kan bryta det här andliga tillståndet. Om jag inte har markerat det tidigare, så har jag i mina förberedelser känt en oro inför den här predikan, att det ska bli ett slag i luften. Att du som sitter och hör den här, om du är en äldre broder typ, vilket jag tror alla är mer eller mindre, att du sitter och tänker, ja, så här är det. Det här skulle den och den behöva höra. Och så går det rakt förbi, allihopa här inne, fullständigt i luften. Jag vill be dig att omvärdera, alltså överväg om något av det här kan ha med dig att göra. Vi har alla en disposition, vi har alla en läggning mot att vara en äldre broder. Det är ett budskap som angår oss alla, även om vi också kan identifiera oss med den yngre brodern. Alltså vi bär alla på självcentrering och vi bär alla på självrättfärdighet på samma gång. Så ducka inte för det. Vi behöver alla bli fria från det här. Jag vill säga två saker om hur man kan bryta det här andliga tillståndet. Och det här var den första saken. Att se att den äldre broderns attityd också har med mig att göra. Det finns inte någon annanstans i någon annan långt borta, utan den finns hos dig och den finns hos mig. Den yngre brodern var smärtsamt medveten om sin synd. Han var medveten om att han var förlorad. Och han var också den som omvände sig. Han var den som kom hem. Men den äldre brodern, han förstod aldrig att han var förlorad. Och i slutet så är det han som står utanför. Se, vänner, se att du är en syndare och omvänd dig. Kom hem igen. Vänd dig till Fadern och be att få komma in i hans himmelska fest. Dörren är mycket öppen, lätt öppnad. För det andra, se vilken känslighet och kärlek som Jesus har när han bemöter sina fiender, och i förlängningen som han har när han bemöter dig. Det är fariser och skriftlärda som han talar med. Det här är människor som skulle få honom avrättad så småningom. Å ena sidan är han djärv. Han vågar utmana dem. Han talar om för dem som vill döda honom att de är förlorade. Att de har missförstått Guds frälsning. Att de har missförstått Guds syfte med världen. Och samtidigt så gör han det på ett sånt kärleksfullt och ömt sätt. När fadern i liknelsen kommer ut till den äldre sonen, så ber Jesus sina fiender att komma hem. Kom hem. Han skriker inte, han hotar dem inte. Han ber dem, kom hem till faderns fest. Och vi ser en parallell senare när Jesus hänger på korset och ber för sina fiender. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Hans kärlek till sina fiender kommer att kosta honom livet. På korset så tar han sina fienders straff på sig själv. Medan vi, säger Paulus i Romarbrevet 5:10, medan vi fortfarande var fiender mot Kristus, så dog han för oss. Alltså när vi ser vad han har gjort för oss, så töms vi på självrättfärdighet och osäkerhet. Vi är sådana arma syndare att han var tvungen att dö för oss. Vad finns det för rättfärdighet i dig själv? Ingenting. Det fanns ingen annan väg. Han var tvungen att dö. Så svår är vår synd. Och samtidigt gjorde han det med glädje. Han såg den glädje som väntade framför, Hebreerbrevet. Han såg den glädje som väntade framför och han sträckte sig igenom lidande, förnedring och död för att få tag på den här glädjen, alltså den himmelska festen tillsammans med syndare som har kommit hem. Det befriar oss från högmod och det befriar oss från rädslor och osäkerhet. Så avslutningsvis, vem du än är, äldre broder eller inte, kristen eller inte, välkommen hem, välkommen in i den himmelska festen. Ingen som är där för att de har varit särskilt duktiga. Ingen är där som belöning för ett vällevt liv. Alla som är där för att Kristus har öppnat vägen. Gratis. Så kom in. Fadern går dig till mötes och han säger, du är mitt älskade barn. Allt mitt är ditt. Det är dags att komma hem. Vi ska fira nattvard. Vilket verkligen är ett uttryck. Elisabeth kommer säkert att förklara det väldigt galant. Det är ett uttryck för Jesu kärlek. Hur han gav sig själv till dig medan du fortfarande var hans fiende. Och vi ska också be tillsammans. Det finns förebedjare som har förberett sig för att be tillsammans med dig. Du kan söka upp dem där borta vid ljusbäraren. Sätta dig vid en bänk och prata med dem och be tillsammans med dem. Du kan söka dig in i bönerummet som är där i hörnet. Välkommen hem. Välkommen hem. Amen. Herre, jag tackar dig för den här liknelsen. Och jag ber att det här kärva budskapet om den äldre brodern ska få träffa oss. Att vi ska befrias ifrån självrättfärdighet. Herre, forma din församling till ödmjukhet på allt sätt. Låt oss, hjälp oss att inte se ner på någon annan. Utan se att vi alla är på samma nivå. Alla är vi bröder och systrar inför dig. Kom Herre och gör ditt försonande och upprättande verk. Amen.